Hej och välkomna till Fotbollsatlasen, en kartbok för världsfotbollen. Jag heter William Edström och skriver normalt om Ajax och holländsk fotboll på Svenska Fans, men i den här podden försöker jag lära mig mer om fotbollen från alla världens hörn. Tanken med podden är att en liten atlas ska kunna tjäna som en guide för att lära oss hitta lite bättre i fotbollsvärlden. Det är genom att jag i varje avsnitt samtalar med gäster som har full koll på ett lag, en liga eller ett land utanför de allra mest omtalade här i Sverige. Dagens gäst är Shuan Shakir som skriver om Fenerbahçe och turkisk fotboll på Svenska Fans. Välkommen hit!
Välkommen, tack själv!
Jag tänkte vi börjar med lite snabbfrågor så lyssnarna får en eller lite hastig bild av det i alla fall. Ålder?
Jag är 31 år gammal.
Och var bor du?
Jag bor i Uppsala.
Och vad sysslar du med utöver att skriva på Svenska Fans?
Just nu är jag elevassistent och tänkte plugga vidare som journalist.
Mm. Roligt, det är ju verkligen en bana som Svenska Fans har hjälpt många längre fram på genom åren. Har du en favoritspelare?
Min barndomsspelare är faktiskt David Beckham.
Ja. Klassiker. Jag är ett år yngre än du, så är vi precis den generationen där.
Exakt.
Han var som störst liksom när vi var, jag minns en kille i pojklag som när Beckham bytte frisyr så försökte han byta till samma och sådär. Det var.
Nej, men jag var ju också ganska avundsjuk, jag ville ha den frisyren som han.
Vilket är det största fotbollsminnet?
Om man får ta två stycken så skulle jag nog ta Turkiet-Kroatien 2008. Den här matchen mot Sevilla säsongen 2007-2008 där vi kom till kvartsfinal i Champions League. Straffläggningen där.
Väldigt fint fotbollsår för dig då med Fenerbahçe långt i Champions League och Turkiet jättebra i EM också.
Exakt.
Har du en drömfotbollsresa?
En drömfotbollsresa? Just nu så skulle jag nog vilja se en El Clasico kanske. Så småningom. Eller senare uppleva Arda Güler som är en jättefavorit hos mig just nu.
Ja, precis. Real Madrids unga turkiska talang som ju, han var väldigt nära, han ryckte ju väldigt starkt i Ajax förra sommaren också. Det var ganska, jag och många andra som blev lite besvikna när det blev Real istället.
Han borde ha spelat i de lagen också, kanske.
Varför blev det Fenerbahçe för dig?
Jag tyckte om deras lag väldigt mycket. Slutet på 2004, sen 2004-2005 så blev jag lite mer intresserad utav dem. Där de hade spelare som en legendarisk Alex de Souza, de hade Pierre van Hooijdonk, Stefan Appia hade de också. Senare så hämtade de spelare som Anelka. Så vi hade jättemånga stjärnor helt enkelt.
Ja, det var väldigt många härliga lirare i Fenerbahçe genom åren och så. En hel del i laget nu också. Och så man gjorde många noterbara värvningar i somras. Så man värvde Tadic från Ajax och Edin Džeko kom in och Fred från Manchester United och Cengiz Ünder och sådär. Och så har man ju fått in Leonardo Bonucci sen också i januari. Så hur känns det med alla nyförvärven? Har de levererat eller?
Tyvärr så har vi haft väldigt många skadebekymmer i Fenerbahçe. När en skadar så kommer den andra tillbaka. Bonucci har knappt fått spela tyvärr. Mest cupmatcherna och där är vi utslagna. Men den som har briljerat skulle jag säga är Fred. Men han skadar ju sig också. Han har ju skadat sig 2-3 gånger. Men han är jätteviktig för det här laget. Även fast han inte har gjort mål så visar han att han är viktig på mittfältet. Džeko har ju gjort 18 fullträffar. Och Tadic, han har ju också gjort ett par mål.
För Fenerbahçe ligger ju, när vi spelar in det här så ligger Fenerbahçe tvåa i ligan efter eviga rivalerna Galatasaray och Man är också i åttondelsfinal av Conference League. Så hur har säsongen varit så här långt?
Vi började säsongen väldigt bra. Vann våra matcher väldigt enkelt. Sen, nu är det väldigt stressat. 9 matcher kvar i ligan. Vinner väldigt svårt. Väldigt mycket domarskandaler den här säsongen i Turkiet framförallt, tyvärr. Där rivalerna och vi har kritiserat väldigt mycket. Det är väldigt många lag i Turkiet som kritiserar om att det borde kommit utländska domare till den här ligan. Som till exempel Grekland kör. De kör med utländska domare. Vi vill inte ha inhemska domare längre. Och idag hade vår president Ali Koç uttalande också om det här. Och det kommer ju bli val i sommar i Fenerbahçe.
Är det för liksom det här med domarna, är att liksom alla olika klubbar tycker att olika domare favoriserar andra lag och så, eller korruptions...
Ja, framförallt så favoriserar de två bästa lagen, säger alla lag.
Så, yeah.
Vi får se hur det blir helt enkelt, men Galatasaray har ju just nu allt i sina egna händer och de är ju hemma starka. Fenerbahçe är laget som stressar jättemycket, vinner matcherna svårt, framförallt hemma så vinner de svårt. Borta och Fenerbahçe mycket enklare. Och angående Conference League, just nu har vi ena foten mot kvartsfinal, men enligt mig så är ingenting över en 3-0, ingenting för mig. Vi får inte slappna av fortfarande. Inför förra veckan så sa jag att de här kommer ta oss enkelt. För att de har ju vunnit över Liverpool och Eintracht Frankfurt.
Precis, det är belgiska Union Saint-Gilloise, ursäkta mig franska, som Fener har i konflikt. Som du säger, 3-0 i första matchen på bortaplan, det är ju ändå starkt resultat. Och så, men du slappnar ändå inte av innan det är helt klart.
Nej, men vi spelade inte heller duktig fotboll. Och...
Hur långt tror du Fener kan gå i Europa? Alltså, om man tar sig förbi Union, tror du de kan nå ännu längre? Sen det beror såklart på lottningen och så, men ni har ju ändå kommit en bra bit så här långt.
Om vi kan ta ut de här, alltså, tror jag vi kan ta... Det beror på. Det kan bli som Europa League lite 2012-2013. Vi kom till semifinal, vi var nära att ta oss till final. Vi blev utslagna mot Benfica där. Så varför inte?
Ja. Jag kikade lite på Fenerbahçes lag och trupp innan vi skulle spela in, och vi har ju nämnt flera värvningar och så det är ju en hel del i truppen man känner igen, men jag fastnade lite för att tränaren Ismail Kartal är en, det var i alla fall inget namn jag var bekant med sen innan och så. Han verkar ha haft en lång karriär hemma i Turkiet, men kanske inte så känd för den breda massan, och så skulle du kunna berätta lite mer om hur det fungerat med honom som huvudtränare?
Det är tredje gången han kom som tränare nu till Fenerbahçe. Han har ju varit assisterande tränare för oss också förut. Senast vi vann ligaguldet så var han assisterande tränare för Fenerbahçe. Sen så blev han tränare. Året efter blev han tränare. Men han har blivit lite kritiserad hos oss för att han spelar lite feg fotboll. Han spelar inte offensiv, han spelar inte fin taktik.
Nej. Kan ju vara lite svårt där med att ta steget från att vara assisterande till huvudtränare. Jag har sett inte minst i Ajax har haft problem med det när man försökt ersätta en huvudtränare med en tidigare assisterande, och det har gått väldigt dåligt med det. Så det kan ju, man ska inte underskatta hur stort det steget kan vara ibland. Men du nämnde presidentval stundande i sommar. Hur, Hur går snacket inför det? Kan det vara någon maktförändring på gång med, eller kommer Ali Koç bli kvar, tror du?
Han har ju sagt själv att han inte vill fortsätta i klubben.
Mm.
Att någon annan ska fortsätta. Det ryktas som att det är en president som heter Saadettin Saran som kan ta över.
Mm. Hur känns det?
Det kan bli en bra förändring. Egentligen så gamla presidenten saknar jag jättemycket. Aziz Yıldırım, vår gamla president. Där han påminner mig lite om Real Madrids president Florentino Perez, att han kunde gå in mot presidenterna där och förbundet och sånt där. Han var hård president, kunde värva vem han ville i Turkiet och han var ingen dålig president. Ali Koç är inte heller en dålig president, men han är lite ödmjuk av sig och han går inte in så mycket.
Mm.
Idag alltså, hade han en bra presskonferens idag kanske, men annars är det ingen favorit hos mig heller.
Nej. Har han suttit länge, Ali Koç, eller?
Han har suttit sedan 2018 ska det vara, tror jag.
För jag tänkte också på att med Fenerbahçe är ju en av de, ja, en av de tre klassiska giganterna i turkisk fotboll. Och förra säsongen så blev det ju en kupptitel, men det har gått 10 år sedan Fenerbahçe vann ligan. Vad beror den titeltorken på, tror du?
Det kan bero på domarskandaler, har varit mycket. Men sen är det att vi har sumpat mycket. Vi har varit nära flera gånger. Vi har haft allt i egna händer också.
Mm.
Framförallt 2014-2015 så var vi nära att ta andra raka titeln, men sen blev det skandaler.
Ja, precis. Det har ju varit lite stökigt minst sagt så, men det känns som att under de senaste åren har det liksom stabiliserats någorlunda i klubben, eller att man börjar komma när, som sagt, nu är det tvålagsrace mellan Fenerbahçe och Galatasaray i ligan den här säsongen. Och så känns det som att man i alla fall på väg i rätt riktning med Fenerbahçe.
Det återstår att se bara. Vi får se om vi kan ta lika guldet, men som sagt, det är 2 poäng mellan oss. Nu är det en final. Man kan säga att det är som en final på söndag mot Trabzonspor på bortaplan. Inga Fenerbahçe-fans får ta sin. Rivaliteten mellan oss är stor på grund av 2010-2011 på grund av att Trabzonspor anser att Fenerbahçe gjorde mutskandaler fast det inte var det. Då ökade vår rivalitet väldigt mycket och de gillar inte oss så mycket. Så inga borta supportrar får komma in till Trabzon. Så det kommer bli en spårmatch på oss.
Yeah.
Om vi tar dem så varför inte? Varför inte? Vi har ju Trabzonspor och Besiktas som är de svåraste matcherna om vi inte räknar Galatasaray den näst sista omgången.
Är det derby mot Galatasaray näst sista?
Ja, och det är på deras hemmaplan. Och Galatasaray som inte har förlorat en enda hemmamatch den här säsongen.
Mm. Det är riktigt tufft. Det är många rivaliteter i turkiska fotboll som du nämner. Och så med Fenerbahçe och Galatasaray är väl den största och mest klassiska.
Ja.
Och så kan du berätta lite mer om den rivaliteten. Liksom hur stark är den just nu?
Nej, men det är klassiker, det är klassiker. Som sagt, att det är inte nog med att det är rivalitet på planen, värvningar, de snor värvningar, vi snor deras värvningar, de snor våra värvningar. Vi ville ha Zaha från Galatasaray till exempel innan, så värvade de.
Mm.
Vi ville ha Tete, de värvade Tete.
Mm.
De ville ha Fred innan, vi värvade Fred. Det är liksom värvningar också.
Ja, precis. Och så, det är väl också, vad heter det, nu ska jag se att jag säger rätt, det är väl också en grej med att Fenerbahçe är väl från den asiatiska delen av Istanbul, va? Och
Exakt, exakt.
Galatasaray från europeiska, att det går tillbaka så långt också att just där olika delar, olika kontinenter till och med fast i samma stad. Så det är väldigt coolt derbymöte på så sätt tycker jag.
Både Besiktas och Galatasaray från europeiska sidan och Fenerbahçe från asiatiska.
Men vet du det, som sagt, det är 9 omgångar kvar när vi spelar in det här och det är ju mellan Fenerbahçe och Galatasaray det står. Så
Ja.
vad tror du, hur känns det just nu? För tror du att Fenerbahçe kommer kunna vinna titeln eller?
Vi har ju en chans, varför inte, men sen beror det på lite. Just nu, om vi kan ta Trabzonspor så tror jag vi kan ha en liten chans. Jag brukar alltid säga match för match.
Ja, precis. Trabzonspor har ju också blivit, de är inte på samma nivå som Fener och Gala, men de har ju verkligen blivit bättre på senare år sedan. Så de har sett dem i Europa flera gånger och har ju producerat bra spelare också. Så det kan inte heller vara en helt lätt match ju. Och som du
Nej,
nämnde med
absolut inte.
rivaliteten där också.
Det är vår enda förlust den här säsongen också. Vi har ju bara förlorat en match som Galatasaray. Men vi har mer oavgjorda resultat än vad Galatasaray har. Och vår förlust kom mot Trabzonspor i höstas med 3-2.
Precis. Jag vill gärna prata lite landslag med dig också. För Turkiet vann ju sin EM-kvalgrupp före Kroatien och har lottats i grupp F här mot Portugal, Tjeckien och sen så ska det också dras en vinnare från ett av playoff-mötena där som ja, troligtvis kommer det bli Grekland. Det är ju vinnaren av playoff-final C som ska hamna i samma grupp som Turkiet, Portugal och Tjeckien. Vad tror du om Turkiets chanser i EM i sommar?
Turkiet har väldigt höga förväntningar och nu har vi en väldigt fin generation. Och inte nog med det så är EM i Tyskland vår andra nation. Det bor jättemånga turkar i Tyskland.
Ja, det måste bli mycket stöd på plats för Turkiet.
Ja, absolut. Inte bara tyskar, det kommer komma från Frankrike, Belgien, Schweiz och så vidare. Till och med jag ansökte biljetter, men jag fick tyvärr inte.
Matt och så som jag pratade med innan i podden.
Jo, jag lyssnade där.
Och så det var ju också så vinna på åka ner, men det är ju väldigt, väldigt tryck på biljetterna och så. Matto sa att det var några miljoner kroater som hade sökt om deras VM-biljetter, så han hade inte fått lyckas få någon.
Men jag och några vänner är oavsett sugna på att åka dit för att uppleva ambiansen i Tyskland.
Ja,
Bara.
precis. Kanske se på någon storbildsskärm eller så.
Exakt, exakt.
Ja, jag tycker det känns härligt med EM i Tyskland i sommar efter senaste turneringarna. Det liksom varit i Qatar och Ryssland och allt sånt där. Det har inte varit så roliga turneringar då känns som. Men Tyskland känns som att det kan bli så här lite klassisk mästerskapskänsla där igen. Vad heter det? Du nämnde att ni är en väldigt fin generation turkiska spelare nu. Vilka spelare är viktigast för landslaget?
Framförallt kommer ju nyckelspelaren vara kaptenen Hakan Çalhanoğlu. Han är ju vår nyckelspelare, det är vår kapten. Men han har ju alltid fått den här påtryckningen om att han inte är lika bra i landslaget som han är i sitt klubblag. Men jag håller inte med där riktigt för att han spelar med bättre spelare i Inter och de spelar han på fel position i landslaget. De spelar han som en tia i Turkiet och i Inter just nu är han defensiv mittfältare.
Ja, det är
Ja.
ju lite udda. Är det för att han vill försöka få honom liksom mer som en speluppläggare längre bak i banan då, eller? Varför spelar man honom där?
Han var ju en tia förut.
Ja.
Innan han blev defensiv mittfältare. Han har ju, de har ju till och med spelat han på kanten i landslaget. Och han är inte snabb spelare.
Nej.
Men just nu har vi 4-0-5 också som... vi får se om de blir uttagna till landslaget. Och två av dem har ju tyska rötter. Janusson som vi vann nyligen. Han spelat till vardags för Nürnberg.
Mm.
Och spekulationer kring om att han är klar för Eintracht Frankfurt.
Mm.
Sen Arda Güler har vi såklart. Vi får se om han blir uttagen. Jo, han kommer ju bli uttagen till landslaget om han blir skadefri. Han har ju varit väldigt skadedrabbad.
Mm. Precis. Det är väl det som det enda hotet mot hans EM-plats. Och så det var ju synd att han blev väl långt skadad så fort han kom till Real egentligen. Så, men han har väl kommit igång nu lite grann i alla fall väl.
Ja, han fick ju lite speltid. Han måste få mer speltid tycker jag.
Mm. Hur skulle du beskriva honom som spelartyp för de som inte har koll på honom?
Jag som är Fenerbahçe-fans och han är en Fenerbahçe-produkt så han kan spela som tia, han kan spela kant, han kan spela lite överallt och han är en talang som Turkiet måste utnyttja och jag tycker också Real Madrid bör utnyttja.
Mm.
Real Madrid måste utnyttja den här killen.
Mm. Väldigt kreativ och teknisk vad jag har förstått. Och som du nämnde också Canuzun som verkar välja turkiska landslaget. Kan han få en stor roll i sommar?
Eftersom Turkiet har haft väldigt kris med anfallare så det är det Turkiet har mest haft kris med under åren. Anfallare. Vi behöver en riktig anfallare och den här killen kan bli en stor figur för Turkiet. Även fast han är 0-5, varför inte?
Precis.
Sen har vi Kenan Yıldız också.
Mm.
Juventus.
Precis. Är det anfallet som varit akilleshälen i laget då?
Ja, sen målvakt också. Målvakt också.
Mm. Vad heter det? Men försvaret i övrigt har som Ajax-supporter så tänker man mest på Ahmetan Kaplan som ju kommit in under våren i Ajax start 11 och varit riktigt bra. Tror han kan få chansen i EM också?
Jag hoppas det faktiskt. Eftersom vi har inte de där riktiga mittbacksparet just nu. Mm. Om vi blickar EM senaste EM-mästerskapet EM-slutspelet, då hade vi Merit Demiral som spelade då för Juventus och vi hade Charles Sönge som spelade i Leicester City. De kallades för vägg. De två kallades för väggarna eftersom de under kvalet inte släppte in så många mål tillsammans, men sen släppte vi in så här många mål i EM-slutspelet. Det var ju många som trodde Turkiet skulle komma långt det där mästerskapet. Men vi gjorde bara ett mål.
Mm. Ja, precis. För det har ju varit lite märkliga mästerskap för Turkiet på sistone, tycker jag. För jag minns ju starkt, VM 2002 är första VM-turneringen som jag minns. Och Turkiet tog ju brons där och var ju verkligen sevärd i det här mästerskapet.
Ja.
Men sen har man inte nått ett enda VM igen sen dess faktiskt. Och vi nämnde ju EM 2008 som hastigast innan. Då nådde ju Turkiet semifinal och spelade väldigt fint då också. Men sen har det blivit respass i gruppspelet de två senaste. Och så finns några särskilda anledningar till att Turkiet har så svårt att prestera i mästerskapen.
Vi har ju aldrig... vi byter förbundskapten gång på gång. Vi har inte den där fasta startelvan. Vi byter trupp hela tiden. Det är inte stabil trupp vi har heller.
Mm.
Det är mycket runt omkring där. Och framförallt VM som du säger. Varför har vi varit där? Vi har varit i VM två gånger, men jag räknar bara en gång. 1954 och 2002 har vi varit i VM.
Mm.
Det var mitt första riktiga mästerskap som jag fick uppleva 2002. Och där var vi så här duktiga.
Mm.
Och 2008, så EM 2008, så borde vi kommit till final, för vi var mycket bättre än Tyskland, minst.
Ja. Ja, precis. Det var ju väldigt härliga matcher med Turkiet i båda de mästerskapen. Och så, och det känns verkligen som att, vad heter det, 2002, att liksom det var ett väldigt starkt kollektiv man hade. Och så att det känns som något man skulle kunna bygga vidare på. Men sen så blev det inte riktigt så mycket av det sen. Lite tråkigt. Men du nämner många förbundskaptens byten. Så just nu är ju Vincenzo Montella, den gamla italienska anfallslegendaren, förbundskapten. Hur har det gått?
Det har ju bara varit... Han kom ju ganska nyligen. Tränat fyra matcher. Han kom ganska nyligen, men han känner igen turkiska kulturen, eftersom han tränade ett lag i Turkiet som heter Adana Demirspor, där Balotelli spelar just nu bland annat.
Just det.
Vi hämtade in honom.
Mm.
Men jag tycker ändå gamla tränaren Stefan Kuntz gjorde bra ifrån sig, men det var inte kanske den rätta tränaren, eftersom han kanske har bättre till U21 landslag. Han var inte all landslagsnivå, men han, Montella har gjort bra ifrån sig. Vi har inte förlorat matcher med honom, men vi tog Tyskland bland annat.
Mm.
Kroatien vann vi med Montella.
Mm. Ja, det är ju fina skalper där. Hur ser det ut taktiskt under Montella? Hur spelar han?
Han kör ju samma formation, tror jag. Han vill ha två wingers där också. Men nu har vi träningsmatcher mot Österrike och Ungern, så vi får se vad han kommer spela. Där kommer vi verkligen få se vilken formation kommer Montella spela.
Men tror du, är det mer tyngdpunkt i offensiven eller defensiven? Så jag tänker bara, kanske dumt bara för att han är gammal anfall, så tänker jag att han fokuserar på det offensiva spelet. Men
jag tror han är lite modig av sig.
Ja.
Jag tyckte han var jättemodig när han körde mot Kroatien och Tyskland bland annat. Så tyckte jag Montella var modig. Han fegade inte så mycket.
Mm. Hur tror du det kommer gå i inför Turkiet? Med som sagt Portugal, Tjeckien, och sen så får vi se vilket som blir sista gruppmotstånden. Men det är lite lurig lottning man fått där. Men samtidigt är ju bästa trior går ju också vidare. Så det finns ju goda chanser att ta sig till slutspel.
Ja, det blev ju nästan som en EM 2008-lottning.
Ja.
Bara Schweiz kvar. Så...
Just det. Ja.
Nej, men förväntningarna är ju stora på Turkiet. Så jag hoppas verkligen det går bra. Jag hoppas åtminstone det blir kvartsfinal.
Mm.
Sen om vi kommer till kvartsfinal så kommer allt automatiskt.
Mm.
Portugal kommer säkert bli svåra. Men det gäller att inte visa respekt åt motståndarna. Turkiet kan som sagt om de vill.
Mm. Vad är viktigast för att det ska stämma för Turkiet i sommar? Vad måste fungera helt enkelt?
Att de är motiverade, att alla är motiverade, att de ska visa att de har den här viljan.
Mm. Det ska bli spännande att se Turkiet i sommar. Som sagt, det var länge sedan man gjorde avtryck i ett mästerskap, men det känns verkligen som ett gäng som har potential att skrälla om man får allting att stämma. Det ska ju bli väldigt spännande att följa ligaavslutningen också med Galatasaray mot Fenerbahce och så. Jag håller lite tummarna för Fenerbahce som har Dusan Tadic i laget, som ju man tycker väldigt mycket om sen Ajax-åren och så. Det har varit väldigt trött att prata med dig, Johan, men jag tror vi ska börja ta och runda av här. Så jag säger tack så mycket för att du var med och gästade fotbollsatlasen.
Tack själv, William.
Och rekommenderar alla att läsa Johans texter på Svenska fans om man vill lära sig mer både om Fenerbahçe men också om turkisk fotboll i stort. Han skriver väldigt bra både om landslagets matcher men också håller koll på de olika turkiska proffsen i olika ligor, hur det går för dem och så. Så vill man ha bättre koll på turkisk fotboll är det bara att surfa in på Svenska fans. Tack också till alla ni som lyssnar på Fotbollsatlasen, en podd av mig, William Edström för Svenska fans. Vi hörs snart igen om fotboll från en helt annan del av världen.